Hej och välkomna till podcasten Snacksalig med mig, Stefan Sjöqvist.
Och mig, Anders Nissen.
Och vi talar om livsfrågor, teologi, bibelfrågor, lite allt möjligt. Vi har under ett antal avsnitt talat om dopet, närmare
fyra avsnitt.
Fyra stycken, ja precis. Det var jättespännande och intressant. Det kändes som att vi nästan inte kan sluta, men... Idag tänkte vi knyta ihop säcken lite grann för serien kring dopet, och framförallt har vi pratat om synen på dopet av barn. Och jag kan säga att den här tävlingen som vi utlyste, där har vi inte fått några... Ingen har lyckats svara på våran excellenta fråga, men vi kanske kommer med nya tävlingar i framtiden, man vet aldrig. Men vi har i alla fall fått ett läsarmail med en fråga, kan man säga. Och jag vill bara säga att läsaren som skickade in, eller lyssnaren ska vi kanske säga, som skickade in den här frågan, skrev ett väldigt, väldigt långt brev. Och det känns rättvist att läsa upp hela brevet, men... Kära lyssnare, i fortsättningen tänk på att skriva korta frågor utan att själv försöka ge svaret till sin fråga. Så blir det mycket lättare för oss att hantera dem. Så. Men vi ska ägna en del åt att besvara den här frågan. Så Anders får läsa upp frågeställarens e-mail.
Vi har fått mail från Martin. Det här fick vi i september 2021. Det var ett tag sedan vi spelade in dopavsnitten, så nu har det tagit tid att lägga ut dem. Men nu spelar vi in igen. Och Martins mail lyder så här. Hej, tänkte hoppa rakt på sak, men tack ändå för er podd. Det är sällan man får höra vad lutheraner egentligen tror angående dopet. Johannes 6 har följande intressanta påståenden som är relevant. Åtminstone för den lutheranska trosbekännelsen. Vers 36. Men som jag sagt er, ni har sett mig och tror ändå inte. Detta säger Jesus till människorna som har följt honom ett tag. De har sett honom göra under, men de tror ändå inte på honom. Jesus fortsätter sedan och förklarar grunden för deras otro. Det ligger nämligen inte i deras egna händer att själva ta beslutet att komma till Jesus. Vers 37. Alla som fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Detta brukar alla kristna säga ja och amen till. Men de brukar tillägga att en kristen kan själv välja att hoppa av. Men om man läser saken i sitt sammanhang så kommer man att se att så inte är fallet. Detta brukar på engelska kallas för perseverance of the saints. Vers 38 och 39. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Den som påstår att sanna kristna kan hoppa av har väldiga problem med det Jesus säger här. Finns det en möjlighet att Jesus skulle kunna misslyckas med det han lovar göra? Vers 40. Ja, detta är min fars vilja. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Detta är vad som sker ur en mänsklig synvinkel. Av vers 37. Man kommer till tro, och det är tron alena som gäller. Här får man också problem med faderns vilja om man tror att en sann kristen kan hoppa av. Vers 41-43. Judarna började klaga över det han hade sagt. Jag är brödet som kommit ner från himlen. De sa, den här Jesus, är inte han Josefs son? Känner inte vi hans far och mor? Hur kan han då säga, jag har kommit ner från himlen? Jesus svarade, sluta klaga sinsemellan. Betydelsen tog det vara självklar. Vers 44. Ingen kan komma till mig om inte fadern som sänt mig drar honom, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Notera att det är samma honom, samma som blir dragen, kommer att bli frälst. Vers 45. Det står skrivet hos profeterna. De ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig. Om man ser det som just sades i vers 37, så blir det tydligt att människan är totalt beroende av Guds nåd. Och de som får nåd kommer att bli kristna, och de kommer också att förbli kristna. Vers 38 och 39. Sen fortsätter texten och människorna blir arga. Och Jesus kommer sedan att upprepa sig. Vers 64 och 65. Men det finns några bland er som inte tror. Jesus visste redan från början vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. Han sa: det var därför jag sa till er att ingen kan komma till mig om han inte får det givet av Fadern. De tror alltså inte på grund av att de inte fått givet tron av Fadern. För att sammanfatta: ingen kan komma till Jesus om han inte blir dragen, given av Fadern till Sonen. Vers 44. Och om man blir dragen så kommer man att komma. Vers 37. Och de som blir dragna kommer att uppstå på den yttersta dagen. Vers 44. Och om man förnekat detta måste man påstå att Jesus misstar sig i det han lovar i vers 38-39. Hur passar detta ihop med den lutherska dopsynen? Jag tycker det är tydligt att det inte gör det. Avslutningsvis skulle jag vilja säga att om någon tänker på Bibels alla varningar om att man ska akta sig för att hoppa av, så skulle jag vilja påminna om texten just visat. Gud är ingen lögnare, men ändå varnar han oss. Och den sanna kristne kommer givetvis att lyssna på Guds varningar och akta sig, vilket i sin tur leder till att man inte hoppar av, men inte av vår egen kraft, utan den heliga ande som bor i oss garanterar det. Falska pseudobröder kommer dock givetvis att falla av. Det var slut på mejlet.
Ja.
Och vi kan väl sammanfatta frågan eller påståendet, beroende på hur man vill se det. Att frågeställaren menar att Jesus lär här att alla som kommer till tro kommer att bevara sin tro. Och enligt oss lutheraner så kommer de små barnen till tro i dopet. Och en dold förutsättning här i frågan är ju då att vi ser ju många som är döpta som barn men ändå inte är troende. Och därför måste de enligt oss lutheraner ha förlorat tro. Medan frågeställaren menar att enligt Johannes 6 så är det omöjligt. Så hur går det ihop? Det Jesus lär här med att vi lutheraner med att många som är döpta som barn har förlorat tro.
Vi kan väl först konstatera att den här synen på det som man kallar för preservance of saints, alltså att är det, som man ibland sammanfattar det, en gång frälst, alltid frälst. Den är inte så vanligt i kristenheten idag. Och den finns ju framförallt bland reformärta. Kalvinister.
Mm.
Jag skulle nog kunna satsa en hel del på att brevskrivaren har läst lite kalvinistiska böcker. Men ja. Hur ser vi på kalvinismen, Anders? Vi skulle först kanske säga en del positiva saker om brevet. Alltså, ja.
Jo, men vi håller ju med om att det bara är Gud som frälser. Människan kan inte ta sig i tron.
Ja, det är ju också en luthersk lära. Vi lutheraner tror ju, precis som kalvinisterna, att de som blir frälsta är av evighet utvalda av Gud att bli frälsta. Där delar vi deras uppfattning. Och det är väldigt trösterikt att läsa sådana här texter som Johannes 6 här, som man arbetar mycket med. Det är en jättefin text om hur Gud bevarar oss och hur lite det ligger i vår kraft att bli frälsta. Allt ligger i Guds hand.
Mm. Nu ska vi ändå gå in på problemet i mejlet.
Mm. Jag tänkte, för att det finns så mycket olika syn. Ska vi göra det där på en gång? Eller, det finns, tänkte jag, om vi ska prata lite grann, att det finns så mycket olika syn på frälsningen inom kristenheten. Mm. Vi delar upp det systematiskt. Man skulle kunna dela upp det i två grövre grupper då. Synergister och monergister.
Mm.
Så hur skulle du definiera en synergist, Anders?
Synergi betyder ju samverkan. Så då är det Gud och människan som samverkar till frälsning. Medan monergism, då är det en som verkar. Mono är ju en. Och det är Gud som verkar frälsning.
Ja, en vilja. Så om man ser på kristenheten i stort, de flesta frikyrkliga är ju oftast synergister. Så man anser att man blir frälst när man tar ett beslut. Men även inom folkkyrkan givetvis, för här tror man väl samma sak. Och inom den romersk-katolska kyrkan, ortodoxa kyrkans syn på frälsningen är ju lite svårtolkad. Men katolikerna tror ju på människans samverkan. Synergism, samverkan. Monergism, Gud verkar. Det är bara Gud som verkar frälsningen. Och där så har vi lutheraner, så delar vi lutheraner synen med kalvinister. Det finns bara en enda orsak till frälsningen. Så om det är själva monergismen brevställaren är ute efter, så delar vi ju hans tro. Men det är inte monergismen han är ute efter, utan han är ute efter en annan sak. Och det är preservance of saints. Att Gud, de som har blivit frälsta, alltid förblir frälsta. Eller omvända, kan man säga.
Mm.
Mm. Sen kan jag ju tycka att det här är lite långsökt att ta in dopet i det här. Men jag vet inte. Det kan ju... givetvis. Eftersom vi anser att dopet frälsar, så kommer ju frågan upp givetvis.
Ja, eftersom vi tror att de små barnen som döps blir födda på nytt.
Ja.
Så blir det ändå en naturlig fråga när man ser så många vuxna som har blivit döpta som barn som inte har en kristen bekännelse.
Ja, så är det. Mm. Om vi nu ska låta kalvinismen eller den reformerta tron få gå ut i sin fulla blom och se konsekvenserna av det, för att där belysa vad vi skiljer oss åt, så ska vi konstatera att kalvinismen tror ju att Gud inte vill alla människors frälsning. Det anser ju synergisterna.
Mm.
Att Gud vill alla människors frälsning. Och vad säger vi lutheraner?
Vi säger att Gud vill alla människors frälsning.
Absolut. Och ändå så säger vi att de som är utvalda är de som blir frälsta, och Gud har velat det från begynnelsen. Hur ska man förklara det?
Ja, det är ju något som är svårt med den lutherska synen, att man får inte ihop allting logiskt. Samtidigt så, de lärorna tillsammans ger ju en annan typ av visshet än både synergister och kalvinister kan ha. Att jag vet att Gud vill att jag ska bli frälst, för det står i skriften.
Mm.
Och samtidigt ligger frälsningen bara i Guds hand.
Mm.
Och varken kalvinister eller synergister har båda de två sakerna.
Ja, precis.
Och samtidigt lär skriften båda de sakerna tydligt. Så att det är ju att vi inte får ihop det med förnuftet som är skälet till att man avvisar det. Plus ibland en logisk instinkt att man vill bidra med någonting
själv. Ja.
Och då är det främst synergisterna.
Och just det här med förnuftet. Skulle man inte kunna säga att Paulus börjar förstå hur anstötlig den här läran är för förnuftet i Romarbrevet 10? Och tänka på det nu. När han pratar om barmhärtighetens kärl. Vad ska nu kärlet säga? Vi kan läsa hela texten.
Mm. Det är kapitel 9.
Förlåt, det är 9. Bra. Kan du läsa det i sammanhanget där?
Mm. Men nu säger du kanske till mig, från vers 19. Varför förebrår han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Men du människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formar det? Varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leret? Att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande. Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl som var färdig att förstöras, vad har du då att säga? Och om han gjorde det för att göra sin härlighetsrikedom känd på barmhärtighetens kärl som han i förväg har berett, för härlighet. Det är ju oss han har kallat, och inte endast från judarna, utan också från hela folken.
Ja, men precis. Här kommer det ju upp liksom frågan, men om Gud har bestämt allting, alltså typ, då tar man ju ifrån människan ansvaret på något sätt. Och så står människan ifrågasätter, och då säger han ju just det att, ja, men alltså, vem är du människa som går till rätta med Gud? Alltså, det är obegripligt. Inte kan väl det som formar sig, den som formar det, varför gjorde du med sån? Står vi människor med våra invändningar mot Guds suveränitet? Ja, men för det, och det är ett problem då med kalvinisterna, och att de säger att Gud vill inte alla människors frälsning, och det grundar de ju på en förnuftsmässig slutsats, att eftersom det står att de som blir frälsta är utvalda till frälsning och Guds vilja alltid sker. Om Gud vill någonting så måste det ske också. Då så betyder det i konsekvens att Gud inte vill alla människors frälsning.
Mm.
Och då kan man ju säga att vi lutheraner är ju lite komplicerade där då, för att vi pratar ju faktiskt om att Gud har två olika typer av viljor. Och det är ju Luther är ju lite grann inne på det här. Minns du, Anders? Luther skiljer mellan den fördolde guden och den uppenbarade guden.
Mm.
Alltså, och så säger han att när vi plågas i våra samveten så ska vi inte vända oss till den fördolde guden utan till den uppenbarade guden.
Vi ska hålla oss till det Gud har sagt till oss.
Ja.
Och inte spekulera om det han inte har sagt.
Precis. Så.
Man får ju ändå säga det att kalvinisterna tar fasta på sånt som är anstötligt för förnuftet, som står i skriften.
Ja, just det.
Och i vår svenska kontext så är det ju väldigt uppfriskande när man ser det. Mm. Det är så ovanligt.
Ja, att de törs gå ut och säga, prata om utkorelse.
Samtidigt så så drar de slutsatser som strider mot andra bibeltexter.
Mm. Ska vi först, innan vi går in på det här med att Gud vill alla människors frälsning, ska vi först kanske prata lite grann om vad för problem det blir. Vad blir det för problem om man säger att man tror att Gud bara vill det utvaldas frälsning? Vad kan det vara för problem rent själavårdsmässigt med en sån inställning? Skulle du säga, Anders?
Ja, hur vet jag att jag är utvald?
Mm.
Och det vanliga svaret man får då är ju att om du är troende så är du utvald. Men problemet där, det blir ju ett större problem med kalvinismen då. Det är ju ett problem redan när man är i anfäktelse och känner att jag är kanske inte troende. Men om man dessutom lär att det går inte att avfalla från tron, då är det ju så att det finns människor som verkar ha tron, men som enligt kalvinismen aldrig hade tron. Och de beskriver det på samma sätt som verkliga troende beskriver det.
Mm.
Men kalvinisterna förnekar att, nej, men eftersom de här har fallit, då hade de aldrig tro. Så hur skiljer man då en sann tro från en inbillad tro?
Ja, han pratar ju, brevskrivaren pratar väl om, vad ska han, kvasikristna eller pseudokristna?
Ja.
Eller något sånt där, ja.
Mm.
Och det är ju enda sättet för att förklara de här så kallade kristna som nämns i breven. Att de var aldrig kristna, utan de var bara låtsaskristna.
Mm. Men hur vet jag att min tro är äkta? Är om jag har tillräckligt mycket kärlek till Gud, eller vad är det som ska finnas? För att jag ska kunna veta att min tro inte bara är inbildning. Som de här andra som verkade vara kristna.
Framförallt skulle jag säga, varför skulle du behöva veta någonting om din tro?
Mm.
Det enda du behöver veta är att Gud älskar dig.
Mm.
Och att Kristus har dött för dina synder. Men, och där, här kommer vi in på ytterligare en sak med kalvinisterna. De tror inte ens att Kristus har dött för alla människors synder.
Mm.
Utan de tror att Kristus har bara dött för de utvalda. Och, ska jag säga, den sista, mest allvarliga saken. Men här finns det vissa grader i kalvinismen. Det finns olika typer av kalvinism. Där finns ju till och med kalvinister som säger att de som går förlorade har Gud före världens grund förutbestämt till förtappelse. De är förutbestämda att komma till helvetet. Så då Gud vill deras fördömelse. Alltså. Ja, så där. Nu har vi pratat lite om kalvinismen.
Mm.
Men nu ska vi gå till Bibeln. Så.
Mm.
Anders, vad tror du? Älskar Gud alla människor?
Det är ju en väldigt central fråga. För att om jag vet att Gud älskar alla människor, så vet jag att han älskar mig.
Ja.
Och Bibeln säger ju det, att Gud älskar alla människor.
Var? Ja, vi kan bara börja gå till som klassisk text som Johannes 3 och 16. Så älskade Gud världen.
Mm. Mm.
Men ja. Precis. Vi kan gå in på mer specifika texter kring som talar om att Gud vill alla människors frälsning. Vi kan ju läsa några. Vill du börja med någon, Anders?
Mm. Jag tar första Timoteus kapitel 2. Från vers 3 och vers 4. Så att Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.
Ja. Och vi har ju andra Petrus 3 och 9. Herren dröjer inte att med uppfylla sitt löfte, som en del menar. Nej, han har tålamod med det, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Och Sen har vi då Hesekiel 18:23. Skulle jag då finna någon glädje i den ogudaktiges död, säger Herren. Herren, nej. Jag vill att han vänder om från sin väg och får leva. Sen kan vi väl säga också att försoningen gäller alla människor. Första Johannes 2:2. Det står så här: han är försoningen för våra synder. Och när han säger våra, så talar han ju till församlingen. Jag och er. Men så fortsätter han där i halvversen. Och inte bara våra, utan också för hela världens. Alla människors synder.
Och när man är anfäktad, så är det det här man behöver veta. Kristus har sonat mina synder. Hör jag till de troende, så har Kristus sonat mina synder. Hör jag till världen, så har Kristus sonat mina synder. Och då väcker ju sådana här bibelord tron.
Ja. Då säger brevskrivaren så här att Guds vilja kan inte fela, för då skulle Gud ljuga på något sätt. Och har Gud frälst en person och vill en människas frälsning, så kommer han att bli frälst. Vilket skulle då leda till konsekvensen att en kristen inte kan avfalla. Är man kristen, så är man kristen. Och då kan man inte avfalla. Vad säger skriften, Anders? Kan en kristen avfalla ifrån tron?
Det finns ju flera tydliga bibelställen som talar om det. Vi kan ju ta från andra Petrus kapitel 2. Från vers 20-22. Ty när de har lärt känna vår Herre och frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första. Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskapet som överlämnats till dem. Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: en hund vänder om till sina spyor och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen.
Jag gör en liten utläggning av texten.
Ja, det står ju här att det rör sig om människor som har lärt känna vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Det står ju inte att de är låtsaskristna, utan de känner Kristus. Det står att de har undkommit världens smitta. Och har man undkommit världens smitta, då är man ju i Guds rike.
Och jag tänker på Lukas 8:13. Vi känner ju alla till Lukas 8 där, som handlar bland annat om såningsmannen. Han sår ut olika säd som faller i olika typer av jord, och det växer upp på olika sätt beroende på jordmånen då. Och när vi kommer till sådden på, man kan ju läsa igenom hela liknelsen, för jag har ju inte samma poäng, men om man kommer, det blir väldigt tydligt i vers 13 där, Lukas 8, vers 13. Det som såddes på stenig mark, då säger Jesus så här om detta: De på stenig mark är de som tar emot ordet med glädje när de har hört det. Men de har ingen rot. De tror bara till en tid. Och i frestelsens stund kommer de på fall. Men de pratar om, kalvinisterna pratar om pseudokristna och pseudotroende och sådär. Men här står det faktiskt att de för det första tar de emot ordet med glädje. Det är vad Jesus säger. För det andra så står det faktiskt att de tror. De tror, men de tror bara till en tid. Så man kan tappa tron. Man kan falla av från nåden.
Mm. Och det säger ju Paulus ordagrant i Galaterbrevet. Kapitel 5, vers 4. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Och för att falla ur nåden måste man först vara i nåden.
Ja.
Det blir så konstigt när man talar om ett avfall av människor som aldrig har någonting att falla av ifrån.
Ja. Och det är ju samma sak som Hebreerbrevets författare talar om. Hebreerbrevet kapitel 6 och vers 4. Det som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige ande och smakat det goda gudsordet och den kommande världens krafter, men sedan avfallit, dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom du själv på nytt korsfäste Guds son och öppet hånar honom. Här ser vi att de har tagit emot ljuset. De har smakat den himmelska gåvan. De har till och med fått del av den heliga ande. De har smakat det goda, inte bara det goda Guds ordet, utan också den kommande världens krafter. Men sen har de avfallit. Och i detta fall är det ju ett avfall utan omvändelse. Och det kan vi ju, det här är ju det som kallas för synden mot den heliga ande. Det skulle vi kunna använda ett särskilt avsnitt om. Det ska vi inte tala om idag, det blir för långt. Men det finns ju avfall som sker utan återvändo. Men det här med att man kan omvända sig på nytt ska vi återkomma till i andra avsnitt. Ja. Är det någon text som du tänker på, Anders?
Vi kan ju bläddra fram något kapitel i Hebreerbrevet, kapitel 10, vers 29. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den ska förtjäna som trampar Guds son under fötterna och håller förbundets blod för orent? Det är blod som har helgat honom och som smädar nådens ande. Så här är personer som blivit helgade av Guds sons blod. Men sen håller det blodet för orent och vänder sig bort ifrån det.
Precis. Så man kan avfalla.
Och vi kanske ska säga det om Johannes 6. Att här talas ju om de utkårade. De som fadern har gett sonen. Och de kommer alla att bli frälsta.
Ja. Ja.
Men alla som kommer till tro är inte utkårade.
Nej, precis.
Utan vissa kommer till tro och avfaller. Och förs aldrig till tro igen.
Man kan vara troende, man kan vara omvänd, man kan vara frälst utan att vara utkorad.
Mm.
Och då kanske någon tänker, ja, men har då Gud bestämt dem här till att inte bli frälsta? Men problemet är att det finns ingen text som visar att Gud har en sån inställning. Utan de som inte tror Gud ville deras frälsning. Gud vill alla människors frälsning. Så.
Och texterna som handlar om utkårelse, de är ju till för vår tröst egentligen. Att när jag känner mig svag och undrar hur ska jag kunna stå kvar i tro. Att jag påminns då först om att det var Gud som förde mig till tro. Jag var Guds fiende och ville inte alls tro. Gud har fört mig till tro och Gud kan också bevara mig i tro.
Ja, men då finns det väl anledning att vi ska väl även läsa en del om utkorelsen. För vi tror ju också att det finns en utkorelse av evighet.
Ja.
Så ska vi läsa Romarbrevet. Kan du läsa Romarbrevet 8 där?
Romarbrevet 8, vi tar från vers 28 och framåt. Vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För de som är kallade efter hans beslut. Till de som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och de som han har förutbestämt har han också kallat. De som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.
Ja. Ja, det var Romarbrevet 8:28. Sen har vi ett annat brev av Paulus också, Efesierbrevet. Kapitel 1 och vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han, innan världens grund blev lagd, har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn. Enligt sin vilja och sitt beslut. Så vår frälsning, de som blir frälsta, till sist blir frälsta, var utvalda av Gud av evighet. Skulle du kunna ta upp någon fler text om utkorelsen, Anders? Anders? Är det någon som du kommer att tänka på? Jag
kommer inte tänka på någon just ja. Nu.
Jag kan ju nämna en. Och jag tänker ju på Apostlagärningarna 13:48.
Just det.
Och det handlar ju om när Paulus och Barnabas predikar. Då står det där. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord. Och det kom till tro så många som var bestämda till evigt liv.
Mm.
Ja. Ja, vi har ju fler texter och vår brevskrivare har också gett oss texter som talar om utkorelsen. Så den biten är vi överens om. De som till sist blir evigt saliga var utvalda av Gud till frälsning. Och likväl tror vi att Gud vill alla människors frälsning. Och likväl tror vi att man kan falla ifrån nåden. Man kan vara omvänd och sen förlora tron. Vi kan inte förklara hur eller varför. Utan vi överlämnar den frågan i den outgrundliga gudens händer. Så. Så vad säger vi till en människa som säger så här? Nu ska jag ställa några frågor till Anders här. Du, Anders är en själavårdare, så han vet hur man ska svara en plågad själ. Och nu kommer en plågad själ till Anders och frågar så här. Jag tror inte jag är utvald. Hur ska jag kunna veta att Gud verkligen vill min frälsning?
Då får vi se vilka vill Gud ska bli frälsta. Då har vi läst att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Så Gud vill din frälsning så mycket att han sände sin son att dö också för dina synder. Och dina synder är sonade, även om du inte känner att du kan tro det.
Ja, det var bra svar. Men min tro känns inte äkta. Ibland så felar jag, ibland så syndar jag. Borde inte en kristen ha massa goda frukter som visar att han är troende? Hur ska jag kunna? Jag har svårt att tro att jag är frälst för att jag gör så många fel. Hur skulle du svara en sån person?
Jo, men egentligen borde vi vara fullkomliga. Men då hade vi inte behövt ha en frälsare. Utan att vi ser våra synder, det kan också vara Guds andes verk. Han har kommit också för uppenbara synd, så att vi ska vända oss till frälsaren. Men vi ska ju inte ha vår visshet i något i oss själva, i att vi har blivit tillräckligt helgade. För det blir vi inte i det här livet. Utan vi har vår visshet i att Kristi verk är tillräckligt.
Ja. Ja, bra. Och då ska vi kan vi knyta tillbaks till våra nådemedel också. Vi har ju talat i 4 avsnitt om dopet, och det vill vi påminna alla våra lyssnare om som är döpta. Tänk på ditt dop. Gud gick i förbund med dig och mig där. Håll fast vid det förbund som Gud ingick i dig med dig genom dopet. Luther hade ju den som en tröst. Sa ju. Jag är döpt.
Ja.
Kan du nämna några fler sätt som Gud använder sig av för att påminna oss om frälsningen, för att vi ska bli säkra på den?
Vi har ju nattvarden som är väldigt konkret. Vi får ta emot Kristi kropp och blod med munnen. Så att jag vet att det gäller just mig. Och till syndernas förlåtelse. Att Gud ger mig syndernas förlåtelse för Kristi skull.
Ja. Och sen kan vi nämna en sak som de många inte känner till. En del tror ju att den lutherska kyrkan har tagit avstånd ifrån vikten. Men det är helt fel. Det har vi aldrig någonsin gjort. Och bikten har aldrig försvunnit ur den lutherska kyrkan. Den har alltid funnits, men folk har inte känt till den alltid. För att man inte använt sig av den. Eller för att det inte talar så mycket om det. För att bikten är ofta personlig. Men bikten finns i den lutherska kyrkan också. Och med bikten finns ju luften. Kan du nämna någon av lufterna från skriften, Anders? Nu ska jag inte ha ett förhör, men jag tänkte jag vill inte prata bara jag.
Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Det är ju ett oerhört löfte.
Från?
Det är ju från
Johannes. 20 och 23.
Och den uppstående Kristus.
Och Gud har ju gett kyrkan eller församlingen himmelrikets nycklar. Så när vi går till vår präst eller pastor och säger att jag vill bekänna mina synder, så kan prästen eller pastorn i Kristi stad och ställe som man säger. Avlösande människa. Säga till en person, dina synder är förlåtna. För att Jesus säger, den ni förlåter är förlåten. Och för att han har gett nycklarna till kyrkan. Att binda och lösa från synd. Det är en fullmakt. Mm. Sen ska vi väl också nämna att den heliga skrift är ju ett säkert och fast botemedel mot tvivel. Alltså, att läsa Guds löften, att läsa om vad Jesus har gjort för oss och tänka att det här säger Gud till mig. Gud säger till mig att så långt som öster är från väster, så långt låter han våra överträdelser vara från oss. Kan du tänka på några fler tröstord som man kan ge plågade själar, Anders?
Ja, det finns många tröstord.
Ja. Av nåden är ni frälsta genom tron och det är inte av er själva, Guds godvärdighet.
Mm.
Alla är ni Guds barn genom tron. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus.
Just det.
Nu ska vi se, det är det Kolosserbrevet?
Det är Galaterbrevet.
Galaterbrevet, ja. Mm.
Och Johannes 14 som jag tror du brukar lyfta fram. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er.
Ja.
Att Guds son har berett plats åt oss.
Mm.
Då vet vi att Fadern tar emot oss.
Mm. Och med de här tröstrika orden så vill vi avsluta dagens program. Vi tycker det är så fint att få lämna våra lyssnare med evangelium. Det glada budskapet om Jesus Kristus och förlåtelsen genom honom. Och jag vill fortsätta att påminna er om att om ni vill höra av er till oss så kan ni göra det genom att skriva till e-mailadressen martin77luther@yahoo.se. martin77luther@yahoo.se. Och ni kan skriva med frågor och funderingar eller om ni vill komma i kontakt med oss på något sätt. Skriv gärna kort. Ju kortare ni skriver desto snabbare svar får ni. Ska vi säga så?
Vi satsar på det.
Guds frid, alla lyssnare, och Gud välsigne er. Hej då.